Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak, oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig hemförsäkring. Ett klick bort.
Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Podplay.
Det måste ha varit så fruktansvärt mörkt, alltså även om det var sommar. Mitt ute i skogen.
Alltså jag tänker på det, vi kollar ju en del på Emil.
Ja.
När de kör med vagnen i skogen. Alltså panik. Eller?
Ja, absolut.
Skräck.
Ja, och du kommer inte bli mindre
Nej,
rädd
okay.
för den.
Karin!
Anna!
Du ser så professionell ut.
Men alltså, du ser så professionell ut.
Alltså, är vi de mest professionella podcasters out there wearing our headphones?
Alltså, jag kan inte komma på någon mer professionell.
Inte jag heller.
Du, idag gör vi Mord mot Mord, spelar in hos vännerna på Podplay.
Det är, känns så himla mysigt i deras jättefina studio.
Det är väldigt trevligt.
Jättemysigt.
Den har ju också den här, liksom, du vet, mikrofonarms-setupen.
Jag älskar det. Jag sa ju
man
i helgen...
Ska sjunka tillbaka lite mer, eller?
Ja, jag känner mig ganska tillbaka sjunken. Vi har ju tillbringat typ hela helgen ihop. Och så får vi ändå tillbringa en dag till tillsammans. Ja,
vilket liv.
Ja, underbart.
Tack snälla för att ni lyssnar så att vi får vara med varandra.
Ja, det är verkligen thanks to you guys.
Alltså, verkligen. På fredag.
Just det.
Då har vi livepods premiär
I Norrköping. Det finns lite biljett kvar. Alltså det är
det
inte
finns
många.
Det nu när vi spelar in det här.
Kanske inte då.
Nej. Man kan gå in på pulpo.se, pulpo.se/mordotmord och kolla där. Så ser man om det finns några biljetter kvar till det. Ja, Malmö börjar också ta slut.
Yep.
Så man får skynda sig på nu för att det är liksom krängs, det försvinner iväg.
Yep.
Säljer som smör.
Som man säger.
I solsken.
Ja. Det ska bli väldigt kul i alla fall. Jag börjar känna mig både väldigt nervös och väldigt, väldigt, väldigt taggad.
Same.
Och veckan efter.
Veckan efter, tisdag. 31 oktober.
Halloween.
Halloween.
Utklädningarnas...
Fuck, vad ska vi vara utklädda till?
Sexy cat.
Mm. Verkligen. Maybe even slutty cat.
Alltså, jag tänker att det är du och jag snarare är som i Mean Girls. Du vet, när hon är... När hon
tänderna.
Är... jag älskar det. Nej men på Halloween så kommer ju vi till Älskade Göteborg.
Ja, Göteborgs stadsteater och leder ett skräckquiz.
Det ska
där.
Bli så mysigt. Och man kan komma.
Man kan, det kan man.
Det kostar 50 kronor. Och för 50 kronor, vilket är ju alltså en inka
bargain.
Ja, så får man inte bara delta i ett superspännande quiz som leds av oss.
Höra musik.
Höra musik. Man får också snacks.
Det är kul att det säger så himla mycket om oss. Att det är det som vi tycker typ är det bästa med det.
Fuck us. Kom verkligen. För snacks.
Alltså verkligen, vet du mycket? Mer pengar än 50 kronor jag lägger på snacks varje vecka.
Så jäkla mycket mer.
Så jäkla mycket mer. Så men gå in på Göteborgs stadsteaters hemsida och leta upp liksom skräckquiz där. Yep. Så firar vi Halloween tillsammans och Norrköping. Vi träffar er på fredag.
Ja.
Yep. Oh, vad mysigt ska bli.
Idag ska vi tillbaka till 1800-talets New York och jag ska berätta om inget mindre än den första rättegången som finns transkriberad från USAs historia.
Ah.
Ändå ganska stort.
Ja, verkligen.
Levi Weeks föddes 1776 i Greenwich i Connecticut i USA och när han var 22 år gammal så tog han sitt pickpack och flyttade till New York för att börja arbeta för sin bror Ezra Weeks som redan innan då hade liksom gjort flytten. De har varit typ 12 syskon tror jag.
Mm.
Men Levi och Ezra gör i alla fall flytten till New York. För Ezra har startat ett byggföretag. Så han är superframgångsrik och bygger så stora projekt. Liksom han får göra du vet, jättefina hus och sådana saker till andra väldigt framgångsrika män. Mm. Då, just eftersom det var väl så det var då. Så han flyttar dit och då tar jobb som byggare hos sin bror. Och det beskrivs lite olika på olika ställen. Ibland är det typ som att så här, Ezra var typ the brains och han var the muscles. Och ibland var det typ som att de så här...
Vem av dig och mig är the brains och the muscle?
Du är the brains.
Tror du verkligen?
Och jag är the muscles.
Alltså, ja, jag har ju för sig inga muscles, så det finns inget. Det finns inget. Det måste få nog bli så.
Det är absolut så. Jag är din hejduk.
Du går ändå på bootcamp.
Exakt. Och ibland så beskrivs det som att de mer var liksom typ very equal. Men jag tror att det är mer så att han typ så här arbetar för sin bror än att de drev bolaget ihop. Det är min tolkning av det här situationen. I New York så träffar Levi en kvinna vid namn Elma Sands. Och hon heter egentligen Julie Elma, Elmore Sands. Men alla, alltså Julie Elma är ett namn som tydligen var
Julie
ganska...
Elma.
Elma är short för Julie Elma. Alla som känner henne kallar henne för Elma. Och hon föddes i Connecticut Valley och var dotter till en kväkare innan hon då flyttade till New York, där hon flyttade in hos sin kusin och kusinens man. Och de två ägde ett sånt boardinghouse. Mm. Som var ju typ, de inackorderade främst kvinnor tror jag, men även män, till ett väldigt fördelaktigt pris. Så de drev ett sånt hus och där flyttade Elma in. Och det var även där Levi bodde.
Så jag fattar, så det är där de träffades.
Ja. Han har typ haft en liten, han har varit intresserad av någon annan kvinna som inte verkar vara intresserad av honom. Och då typ riktar han sin uppmärksamhet till Elma. Och hon verkar liksom gilla det. Alltså de gillar varandra helt enkelt. Den 22 december 1799 så gjorde sig Elma i ordning för att enligt henne då gå och träffa sin uppvaktare Levi. Det var kallt ute så hon sätter på sig varma kläder och när hennes kusin då frågar henne vad hon ska göra så berättar hon i förtroende för kusinen att hon och Levi planerar att de ska gifta sig typ i smyg liksom. Mm. Och kusinen är typ så här, åh, varför har du inte sagt någonting typ så här, typ, för Elma var rädd för att berätta det, men så berättar hon den för kusinen och kusinen blir glad och är typ så här, du ska få låna en muff, du vet, en sån här päls. You dirty mind.
Vem?
Antingen är det kusinens muff eller någon som kusinen lånar
det
åt henne.
För henne.
En sån för henne, en sån päls istället för vantar typ.
Superopraktiskt.
Och så elegant.
Ja, verkligen.
Så hon liksom ser till att Elma får låna en sån här muff i päls.
En hårig
muff.
Nej.
Och sen gav sig Elma ut. Senare på kvällen så kommer Elma inte tillbaka till huset och först tänker då hennes kusin så här, hon tänker inte så mycket på det utan hon är mer så, ja men kanske att Elma och Levi vill tillbringa natten tillsammans eftersom de då är helt nygifta och att de bestämmer sig för att liksom tillbringa natten någon annanstans. Men det som blir märkligt då och som talar emot det här är att Levi kommer hem och går till sitt rum. Så han är ju uppenbarligen inte att tillbringa sin bröllopsnatt med henne någon annanstans utan han är hemma, hon är inte hemma. Skitkonstigt liksom. Och hon kommer inte heller dagen efter och snart så inser då kusinen att det måste ha hänt henne någonting. Och när de pratar med Levi om deras giftasplaner så är han bara så här, nej, vi skulle inte gifta oss typ så.
Huh.
Jättekonstigt. Han säger, han har liksom ingen aning om vad kusinen pratar om. Så börjar man såklart leta efter Elma. Kusinens man driver något, först liksom den initiala sökningen, eftersökan och sådär. Och jag antar att de kontaktar polisen och sådär. Men han verkar vara väldigt så här, drivande. Och som jag förstår så betalar kusinens man för att de ska dragga Hudsonfloden. Mm. För att se om de kan hitta henne där. Man hittar ingenting. Och polisen hör sig såklart för bland massvis med människor, typ alla som bor i huset, du vet, folk som har haft kontakt med Elma på olika sätt och sådär. Och det är få som har sett henne den här kvällen eller efter, men det är en man som också bor i boardinghuset som berättar att han har sett Elma ute på stan i närheten av boardinghuset den kvällen som hon senare försvann och då hade hon varit med Levi.
Mm.
Det är någon annan som berättar att hon också har sett Elma och att hon har försökt hälsa men att en man som hon, den här personen vittnet då, inte kunde identifiera hade liksom dragit under, vet, så här, kom nu, typ så. Så det finns folk som säger att har sett henne den kvällen. Två dagar efter att hon har försvunnit så hittar några unga killar en muff som är väldigt lik den som Elma fått låna den kvällen hon försvann.
Mm.
Muffen hittades i närheten av en brunn som ligger en knapp kilometer från det boardinghuset där Elma och Levi bodde. Och den här brunnen, alltså jag lyssnade på en podd som hade alltså 15 minuter intro om vattensituationen i New York. Så det byggs väldigt mycket brunnar i New York vid det här tillfället. De ligger alltså rör i trä. Ganska fascinerande. Och den här brunnen, det är ganska fascinerande.
Ja, det är det.
Den här brunnen har då nyligen byggts, och den har byggts av och med material från Ezra Weeks byggföretag. Så 10 dagar efter att Elma har försvunnit så bestämmer sig då polisen, alltså så 8 dagar, alltså du vet, det går några dagar. De hittar muffen och sen till slut är de så här: vi bör söka den här brunnen som ligger i närheten. Så de gör det, och mycket riktigt så hittas Elma i brunnen. Hennes klänning är trasig och hennes kropp är täckt av blåmärken. Hon har skador som tyder på att hon har blivit strypt, så att hon har brutit nacken. Trots det, det är som att de inte riktigt kan bestämma det. Så att de är så här, antingen så har hon ramlat eller hoppat i brunnen och brutit nacken, eller så har hon blivit bragd om livet. Men de säger sig att de inte riktigt kan avgöra exakt hur hon dök.
Eller dödsorsaken vet man inte hur det är.
Exakt, jag förstår. Vittnesmål då från personer som har träffat Elma den eller någon av de sista dagarna som hon har varit i livet har så här lite olika historier om vilket sinnesmod hon har varit i. En del säger att hon har varit så här väldigt glad och uppåt, och kusinen är ju så här att hon skulle gifta sig. Hon var liksom super, super lycklig. Andra berättar då att hon var så här deppig och melankolisk, och du vet, så här, det här då gör att folk då tror olika saker. Så vissa bara så här, nej, hon skulle aldrig avsluta sitt egna liv, medan andra bara säger jag tror att hon skulle kunna det för att hon mådde inte bra. Och såklart riktas ju misstankarna snart mot Levi. Han var ju trots allt enligt vittnesmål i alla fall hennes uppvaktare, och han var också den sista då som har umgåtts med henne innan hon försvann. En teori som cirkulerade var att Elma hade blivit gravid och att han då inte ville det. Han ville liksom inte gifta sig med henne, han ville inte ha barn med henne och sådär. Och att han av den anledningen då skulle mörda henne. Han hävdar, liksom han är bara såhär, nej, absolut inte, det där är inte sant. Så. Men det är vad många tror. Och det finns liksom inga direkta bevis för att det är han. Men 5 dagar efter att de har hittat Elma i brunnen så avgörs det då att hon har blivit mördad. Och man kan också se då att hon inte var gravid.
Nej.
När de undersöker kroppen. Så det finns inga bevis för att det är han. Men 4 dagar efter att hon har, liksom hennes död har blivit förklarat som ett mord. Så grips Levi för mordet. Han har tidigare varit en fläckfri medborgare. Och det beskrivs som att han hade previously unblemished morals.
Same.
Verkligen. Och han släpptes fri mot borgen och blev inplockad igen den 31 mars 1800, vilket var då 3 månader efter knappt att han hade då släppts. Och den dagen så inleddes rättegången, så att det var som att så här, han var fri och sen blev det rättegång. Så är det väl alltid för sig om man blir släppt mot borgen. Men så var det här också. Och rättegången då, som jag nämnde inledningsvis, det var den första som dokumenterades på det sättet som är liksom någorlunda likt det som görs idag. Att det liksom allting skrivs ner och allting typ spelades väl inte in då. Men
spännande,
det dokumenteras. Vilket också då leder till att det blir en så kallad mediecirkus kring det.
Just det, såklart.
De skrev om rättegången, du vet, så att det var liksom galet och fallet. Och du vet så här, för det blev ju väldigt liksom uppmärksammat att en ung kvinna hade försvunnit på det där sättet.
Exakt som nu.
Ja, det är verkligen precis som nu. Exakt. Och eftersom det var sån utbredd dokumentering så var det ju också väldigt många, alltså allmänheten bildade sig väldigt snabbt en uppfattning om han var skyldig eller inte. Många är ju då av uppfattningen att han var det. Och att han då skulle straffas ordentligt. Och du vet, det var verkligen att alla bara, du vet, skrek saker, skrev saker. Alla tyckte att han skulle straffas så hårt som han bara kunde, helt enkelt. Levis väldigt rika bror Ezra då hjälpte sig, han var helt säker på att hans bror var oskyldig och bestämde sig då för att kalla in det tunga försvarskavalleriet och ser då till att han får stans bästa möjliga försvarsadvokater. Och de, liksom idag, går då också väldigt hårt åt offret. De ifrågasätter hennes psykiska hälsa. De hävdar att, och jag vet inte om det finns någon sanning i det, men de hävdar att hon missbrukade någon typ av opioid.
Ja, alla suger.
Gör det, och det är precis då igen som liksom, så här, skulle hon ens varit ute med en man, du vet, som hon inte, alltså, du vet, det är exakt så som man gör idag också.
Det är återigen precis som nu.
Så de misstänkliggör också alla män i hennes närhet. Så att de bara så här, varför skulle det just vara den här personen? Det skulle lika gärna kunna vara, du vet, kusinens man. Just eller det. Den här, eller den här, eller den här, eller den här. Så rättegången då pågick i 2 dagar, till skillnad från det som var kutym på den tiden, vilket var då en dag. Mm. Så det är liksom ändå en väldigt lång rättegång jämfört med
dubbelt så lång.
Exakt. Och juryn tar inte lång tid på sig för att överlägga domen innan de kommer tillbaka. De tar 5 minuter för att bestämma sig huruvida han är skyldig eller inte.
Kan man liksom, man hinner knappt gå på toa.
Nej, alltså det är verkligen att det går snabbt.
Liksom. Så satt i varsitt sånt bathroom stall.
What do you think? Efter 5 minuter då så kommer de tillbaka och då meddelar de att han anses vara oskyldig till mordet på Elma.
Oj, okej.
Okay. Ja. Men trots att Levi friades i rätten så var han ju liksom helt bränd i allmänhetens ögon. Allmänheten var helt övertygad om att han var den skyldiga och han kunde inte visa sig någonstans i New York. Så han kände sig då tvingad att lämna stan. Han flyttade till Natchez i Mississippi och väl där startade han sig liksom ett helt nytt liv. Han blev arkitekt och träffade en kvinna som han sen fick 4 barn med. Och man fick ju aldrig reda på vem som mördade Elma, om det var Levi eller någon annan. Men en sak som hände ganska liksom kort efter att Elma hade mördats var att en man, den mannen som bodde i deras boardinghus och som hade sagt att han sett Elma med Levi på kvällen, han åkte fast för våldtäkt. Han hade attackerat, och det här är ju hemskt, sin styvdotter och hade under tiden som han liksom våldtog henne sagt att om du typ berättar det här för någon eller om du typ gör någonting så kommer jag göra samma sak mot dig som jag gjorde mot Elma. Och även om han liksom aldrig formellt blev upptagen som misstänkt eller dömdes för mordet på Elma, så var det många som ansåg att det var han som var den skyldige och att då den skyldige hade fått sitt straff, för han åkte ju fast och fick sitta inne för den här våldtäkten.
Uff.
Ja, så hemskt. Ja, mordet på Elma Sands. Jättehemskt, jag vet. Jag har läst Wells Are Deeper Than You Know, Elma Sands på Inside Out Tours. Jag läste Manhattan Well Mystery, On America's First Media Circus Around a Murder Case av Sam Roberts på Crime Reads. Flera olika Wikipedia-sidor. Sen har jag lyssnat på Crimes of the Century, så det avsnittet heter Elma Sands, The Manhattan Well Murder. Och sen har jag lyssnat på ett avsnitt av Claremont True Crime, och det avsnittet heter också The Manhattan Well Murder. Och sen så har jag lyssnat på en till podd. Den heter Historical Blindness och avsnitt heter The Trial of Levi Weeks for the Murder of Elma Sands.
Tack Anna.
Tack.
Den 31 augusti 1874 är civilingenjören Herman Uppmark på väg hem till Eskilstuna från sitt arbete vid ett järnvägsbygge i Sörmland. Han reste med häst och vagn. Kusk var drängen John August Larsson, som egentligen jobbade för en vän till Uppmark, som nu hade bestämt sig för att göra sin kompis en tjänst och ge honom en ride. John plockade upp Herman vid järnvägsstationen i Sparreholm, och därifrån var det 3,5 mil till Eskilstuna. Och trots att det var sommar så regnade det, eller det är inte så konstigt.
Det var verkligen att du försökte göra någonting unikt som inte var det. Okej, okay. Den här sommaren, varje dag.
Det regnade. Och det började bli sent när du och hon rastade vid ett gästgiveri i Malmköping. Och där fick de då båda höra att området varit särskilt brottsdrabbat de senaste veckorna. Många hade blivit utsatta för inbrott och bland annat hade 2 gevär stulits av en löjtnant i början av månaden. De tänkte nog inte mer på det utan fortsatte sin resa vid 22:30. Det måste ha varit så fruktansvärt mörkt, alltså, även om det var sommar.
Alltså, jag tänker på
skogen.
Nej. Alltså, jag tänker på det. Vi kollar ju en del på Emil. Ja. När de kör med vagnen i skogen. Mm. Alltså panik. Eller?
Ja, absolut.
Skräck.
Ja, och du kommer inte bli mindre rädd för den. För strax norr om Malmköping, vid Navesta gård, har någon fällt ner en grind över vägen. John August Larsson bromsar hästarna och börjar ta sig ur vagnen för att öppna. När 2 personer dyker upp bakom gärdsgårdarna som löper på båda sidor av vägen. Så de kommer liksom från varsitt håll. Männen har gevär och börjar snart skjuta mot John. Den första hagelskuren missar, men den andra träffar honom i halsen. Och han blöder snabbt ut och faller död ner på platsen. Herman Uppmark attackeras snart också. Han sitter kvar i vagnen när han skjuts och han är svårt skadad på vagnens passagerarsäte. Så plötsligt hörs något bakom dem. Trots att det är så sent på kvällen på en liten väg utanför Malmköping så kommer en till vagn. åkande bakom dem. Och från sin plats bak i vagnen lyckas då Uppmark ropa: det finns mördare i närheten. Men då har mördarna redan flytt in i skogen igen.
Men gud!
Idag ska jag berätta om Gustav Adolf Eriksson Hjärt och Konrad Pettersson Lundqvist Tektor, a.k.a. Hjärt och Tektor.
Wow!
Mm. Två av det sena 1800-talets mest välkända svenska brottslingar.
Mm.
Jag kommer kalla dem för sina efternamn. För det
Hjärt och Tektor, det var, Hjärt och Tektor. Det var väldigt
vet, liksom, catchy.
Tyvärr, det låter som en trollkarsduo typ. Lite.
Det gör verkligen det. Mm. Och vad vi önskar att de hade valt magins bana istället för brottets. Hjärt föddes i Kalmar 1844 in i en trygg och med en ganska fattig familj. Pappan var soldat. De bodde i ett soldattorp som tillhörde Kalmars regemente. Föräldrarna Erik och Britta var så här gudstrogna, ordentliga personer. Men det stod snart klart att deras son var av en liten annan karaktär. Han älskade fina saker redan som liten och hade absolut inga problem att ta det han ville ha, även om det tillhörde någon annan. Och det här beteendet eskalerade under barn och ungdomen, och vid 20 års ålder fick Gert sitt första fängelsestraff 6 månader för stöld.
Okej.
Efter det vill han gå i sin fars fotspår och bli soldat, men det fick man inte om man hade dömts för något brott.
Nej, just det.
Så då förfalskade han sina papper.
Perfekt.
Mm. Och tog värvningen då. Det här med att lyda regler, vilket känns som en så stor grej av att vara, liksom, stor del av att vara soldat.
Mm.
Det tyckte han ju inte om. Han tyckte ju inte heller om det här att inte stjäla.
Nej.
Så det gick inte så bra. 1865, alltså ett år efter att han hade tagit värvning, så fick han sparken och dömdes i straffarbete för att han hade varit... Alltså det var inte bara att han fick sparken.
Nej, jag
han dömdes. Yeah. Då är man en dålig.
Alltså så dålig.
Om man
inleder med att förfalska papper...
Det är ingen bra början, nej. Nej, det har du verkligen, verkligen rätt i. Så att han dömdes och sen dömdes han lite igen och sådär. Och sen hamnade han till slut på Långholmen där han skulle sitta 5 år för förfalskning och inbrott. Han rymde flera gånger därifrån. Det gjorde ju att straffet bara förlängdes och försköts. Och under den här tiden på Långholmen så träffar han då hans kompanjon Tektor. Tektor hade en liten annan uppväxt, föddes i Ödeshög, son till en statare, till lika välkänd tjuv. Han gick också i sin fars fotspår kan man säga. Han valde tidigt brottets bana, var en riktig bråkstake och stal när han typ ville.
Mm.
Men han valde också kärleken. Mm. Bara 22 år gammal gifte sig Tektor med den 8 år äldre Ulrika Charlotta Andersdotter. Jag tänker typ att han bara, att han tänkte att han hade en riktig cougar.
Alltså verkligen.
1800-talets cougar. Det var typ en bondkatt. Det känns som att det var främst det. Hur som helst. De får sonen Carl Fabian. Kort därefter får de också dottern Jenny Wilhelmina, som tyvärr bara blir 2 månader gammal. Och den 23 september 1863 så får de ytterligare en son, Valfrid Justianius.
Flott namn på något vis.
Verkligen. Han blir tyvärr bara 6 år. Ja. Samma år som Valfrid dog, alltså 1869, så dömdes Tektor till 5 års straffarbete på Långholmen.
Det är där de träffas.
Ja.
Yeah. Meet cute.
Exakt, verkligen. Under årens lopp formade Tektor en dröm. Han ville emigrera till Amerika. Mm-hmm. Han hade flera familjemedlemmar som hade gjort det, bland annat hans bror som åkte 1873. Och även då Tektors son, Carl Fabian, hade liksom...
Vad säger? Det är ett roligt det är som
att, det är säkert inte ett dubbelnamn.
Nej, men det kanske är att vara som i Sverige som det fortfarande är i Norge, att alla har typ de sjukaste dubbelnamnen.
Men alltså jag vet inte om det var ett dubbelnamn.
Jo, jag tror det.
Det är inget bindestreck i mitt manus.
Men
det känns som ett bindestreck i en senare uppfinning.
Absolut.
Ja, han bor i alla fall där. Han har typ flyttat till någon släkting i USA.
Mm-hmm.
Den här sonen också då.
Mm.
Men det behövs ju pengar för att åka dit. Och det här berättar Tektor då för sin nya bästis Hjärt. Och de är så här: okej, låt oss skaffa pengar.
Mm.
Vi kan råna en postvagn.
Yep.
Och Hjärt bara, ja, vi kör.
Mm.
1874 ska de båda släppas fria. Hjärt muckar först. Muckar är typ ett av mina favoritord i svenskan.
Mm.
Den 7 februari, Tektor kommer ut den 16 juli. Och då har Hjärt redan varit i Malmköping och rekat lite. Och bland annat då fått tag i ett schema för liksom posttransporterna.
Ja, de tror att det är en posttransport.
De tror att det är en posttransport. Mm. först när Tektor lämnar Långholmen i mitt i sommaren, så är de typ först lite grann i Stockholm och sen så åker de söderut. De är runt Vadstena och Motala och där börjar det typ plötsligt ske massa inbrott typ. Och det är som att de inte kan låta bli att börja lite, fast de egentligen verkligen borde ligga lågt för att de planerar typ det stora brottet, men de kan typ inte alltså, och vissa inbrott tjänar ju då syftet att det stora målet, eller typ kanske att de stjäl mat eller då stjäl gevär sådär. Men mycket är typ också bara att de bara plackar på sig skit, alltså de kan typ inte, de kan inte låta bli liksom. Och det, de fortsätter också när de kommer till trakten där de har tänkt att de ska utföra det här liksom dådet, kör de också bara på typ, och snart går det rykten om banditer i området. De bor i en koja i skogen.
Perfekt.
Mysigt.
Ronja och Birk.
Alltså verkligen. Där de då gjuter kulor.
Aha.
Skjuter prickskytte. Och så planerar de sin stöt. Som sagt, de vet då vilken väg och vilket så här, schema den här postvagnen har mellan Malmköping och Eskilstuna. De ska bara hitta den perfekta platsen. Så de håller typ på och letar efter det. Och sen så väljer de då något ställe där de är så här, just det här att det är gärdsgård på båda sidorna. Det är också tät skog på båda sidorna. Och det finns typ en grind.
Mm.
Jättebra. Två kvällar försöker de, men liksom misslyckas av olika anledningar innan de då, Herman Uppmark och John August Larsson till slut kommer köra det den 31 augusti och skjuts med Gert och Tektors stulna bössor.
Mm.
Som sagt, det var ju inte postvagnen. De trodde det.
Ja. Det var den som kom bakom.
Exakt, exakt. Så de har helt enkelt jätteotur. Liksom. I den vagnen som de har beskjutit så finns liksom inga värdesaker. Och även om det hade funnits det så har de har liksom ingen tid att typ rå. Nej. De bara sticker. Liksom. De gömmer sina gevär i en hage och flyr mot Flen. Som man gör. Och jag vet inte om, jag tror att det är så att postvagnen hör just alltså uppmärksrop. Det finns mördare i området, så de bara bränner förbi typ. De bara kör förbi så fort de kan liksom. De ser en vagn, fattar vad obehagligt det är.
Så läskigt.
Står en vagn, står den mitt på vägen och de typ hör någon skrik om att det finns mördare där.
Mm.
Så de bara, vi gasar liksom. Och hämtar då hjälp. Och det får de på Mortorps krog där man varnar för vad man har sett. Så några kallar på länsman, några åker tillbaka till liksom vagn, till platsen då liksom. Och där kan man konstatera att John är död men Herman lever. Han omhändertas men kommer under natten också att dö. Så de har alltså liksom begått ett dubbelmord mitt ute på typ i landsbygden i Sverige.
Så sjukt.
De blir nu några av Sveriges mest jagade män. Och har inte heller en enda krona att ta sig närmare Amerika.
Nej.
Jag vet. De kommande månaderna, september och oktober, kommer Gert och Tektor tillbringa på vild flykt som tar dem till Flen, Hallsberg, Motala, Oskarshamn, Kalmar och söver till Gotland.
Mm.
De försöker råna banken i Motala, misslyckas totalt. På banken i Oskarshamn lyckas de ta sig in i bankvalvet, få med sig en kista därifrån utan att bli upptäckta. Det visar sig att kistan
är tom.
Nej, men det är någon typ skit i. Alltså när jag växlar eller någonting. Däremot har de rättat med sig den andra kistan som stod bredvid, så har de fått flera hundratusentals kronor. De begår så jävla, alltså sinnessjukt många stölder och inbrott under den här tiden. Hemma hos folk, på gårdar, i kyrkor. De stjäl och stjäl och stjäl. De är på Gotland den 28 september till 9 oktober. Begår där 18 inbrott.
Jäklar.
De får med sig någon grej där, du vet någon grej där. De har ganska stor lycka när de rånar
hem.
Kyrkor. Vilket känns som att man bara, pushing it with God and what not.
Ja. Men precis.
Det finns
kyrkan
ju grejer.
Är ju rik.
Liksom. Kyrkan är ju rik, exakt. På kärlek, gemenskap
och pengar.
Och pengar. Så att de samlar typ ihop alla sina grejer och lägger på någon höskulle på Gotland.
Ja.
Så de bara, nu samlar vi allting här och sen ska vi ta med oss det när vi åker därifrån.
Skatbeteende.
Skatbeteende. Sen så känner de då efter ett tag här i början av oktober att så här, nu börjar snören dras åt. Är det bra att vara på en ö? Det är en stor ö,
men inte så stor.
Alltså inte tillräckligt stor.
Nej.
Så att de vill då lämna ön och då vill de ju ta med sig sina grejer. När de kommer fram så inser de att någon har varit där. Då får de ju panik. De stjäl en fiskebåt och lämnar ön. Men tvingas åka upp mot Norrköping för att ta sig i land. För att de liksom inte, alltså de kommer inte över.
Nej.
Eller kommer inte in typ. Och när de kommer fram där så är tullen där.
Ah.
De är jagade så in i helvete liksom. Det är mitten av oktober nu. De har mördat två personer och de är liksom verkligen after them. De får liksom som stress att då sänker de båten. Så det lilla de hade fått med sig, det ligger nu navet
borta. Det offrar de.
Alltså, ja, mm. exakt. För att de bara, vi är typ jagade, vi måste bara fly. Liksom.
Varför var de tvungna att sänka båten? Nej.
För att de var så här, nu kommer tullen att ta oss, vi sänker båten med alla våra grejer och så bara flyr vi typ.
Okay.
Ja, vem fan vet. Ja. Det har gått typ flera månaders tid. De har fortfarande inte en enda krona. Liksom.
Nej. Sämsta tjuvarna.
Jag vet, verkligen. Så nu tar de tåget tillbaka till Stockholm där allting började.
Mm.
Och samtidigt har en belöning på 1000 kronor för den som lämnar information om var hjärt och tektor befinner sig utlyst. Jag har inte ens kollat upp hur mycket det är.
Säkert
det är
väldigt mycket.
Skitmycket. Polisen har lyckats spåra stöldgods de hittat i deras fotspår och inte minst på den här högskolan på Gotland då, hela vägen tillbaka till Malmköping.
Mm.
Så de har liksom varit så här, de har kunnat koppla ihop stöldturnén med dubbelmordet. Liksom. De har koll på dem. De lyckas också spåra upp det fin de har, få med sig typ några små saker och de lyckas typ, de försöker sälja dem.
Ja.
Så de lyckas spåra dem till, du vet, folk som så här, kända hälare och sådär. Så att de, så här, de vet vilka som är ansvariga för den här skiten. Och den 3 november slår polisen till mot hjärtslägenhet på Norrlandsgatan i Stockholm. Men duon har då lyckats fly, alltså precis innan. De bor på ett hotell. Polisen får tips om att de bor där. Mm. Då lyckas de också bara fly precis innan. Alltså det är verkligen jakt pågår. Men snart har de då slut på tur. För morgonen den 5 november larmas polisen till Liljeholmens tågstation.
Mm-hmm.
För att personalen har sett 2 personer som de misstänker är Hjärt och Tektor där. När de får syn på polisen så delar de upp sig i flykten. Hjärt hoppar ner på spåret och springer söderut, men efter 10 minuter är polisen i kapp. Han gör utfall mot dem, kastar sten mot dem, viftar med en kniv. Han använder dock aldrig den pistolen som han faktiskt har med sig.
Nej.
Utan istället så lyckas polisen avväpna honom. Även om han skär en polis, som enligt alla källor, i ögat.
Ah.
Inte bra. Innan han då grips. Han är tagen. Tektor har lyckats komma undan och polisen över hela Stockholm letar efter honom.
Mm.
Men det är i Södertälje, på Södertälje övre station, som han till slut upptäcks. Han försöker då fly till fots, men när de hinner ikapp honom riktar han sin pistol mot dem och säger att kommer de närmare så kommer han skjuta. Det här råder en polisbot på genom att plocka upp en käpp och lite på avstånd slå pistolen.
Jättekul!
Det är så kul att det bara funkar.
Alltså det är jättekul.
Ja.
Att han så här, har ett så slappt grepp.
Mm. Jag gillar det. Mm, jag med. De är nu båda 2 gripna och erkänner efter ett tag då vad de har gjort. Deras brott kommer att tas upp på massor av olika domstolar för att det skedde överallt. På liksom så många olika ställen. Så det är som en sista turné när de åker runt.
Det är som du och jag.
Jag vet. Jag tror att det var därför jag blev inspirerad. Att jag bara, de är också på Sverige-turné. Precis som vi.
Norrköping, Stockholm.
Liljeholmens tågstation.
Inte Gotland. För
inte
oss.
Gotland.
Mm.
Tyvärr inte.
Nej.
Gustav Hjärt och Konrad Tektor hålls åtskilda i fängelse och även i döden. De ska nämligen avrättas på 2 olika platser. Tektor ska avrättas på Stenkumla backe på Gotland och Hjärt på Lidamon utanför Malmköping. Lidamon, det var fint.
Fint. Mm.
Planen är då att de ska avrättas exakt samtidigt.
Aha.
Men det är ju lokala tidsskillnader i Sverige vid den här tiden.
Alltså det är sjukt.
Jag vet, det är sjukt. Vilket innebär då att han på Gotland måste ha avrättats efter ju.
Ja.
Eller hur?
Ja.
Så. Men 07.00 den 18 maj 1876 ska de då avrättas och det blir 2 riktiga spektakel med många, 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 många åskådare i publiken. Tektor har blivit djupt religiös i fängelset och han var mer eller mindre panikslagen från dödsdomen till dödsdagen. Hans avrättan blir också helt fruktansvärd.
Usch.
3 gånger måste bödeln slå med bilen innan han får av huvudet.
Men fy.
Hjärt, som varit mycket mer sammanbiten och hårdnackad inför döden, har större tur, citattecken runt tur. Med 1 enda slag så hugger bödeln av hans huvudet, men efteråt så uppstår det tumult när massor av människor bryter sig igenom den så kallade spetsgården. Vet du vad en spetsgård är?
Att det står spetspålar så här.
Det står män, man kallar in skitmånga män, alltså 100-tals män som alltså, står runt med, liksom, med
spjut
för att ingen ska, både att den som är dödsdömd inte ska kunna fly och även tvärtom att ingen ska kunna komma åt andra hållet. Men i det här fallet så tar sig folk igenom efter då att Gert är död. De bryter igenom med skedar och kärl.
Det är som i Skönheten och odjuret.
Men du menar när byborna ska liksom... Fast i det här fallet så har de då skedar byborna.
Ja, men de har väl massa olika saker med sig.
Inte skedar.
Okej, det är inte riktigt samma, men nästan.
Men däremot de som står tvärtom känns lite såna. Nej, men de har med sig skedar och grejer. Varför tror du att de har det?
Jag vet inte. Gräva?
Nej, de vill ha tag på blodet från hans kropp.
Ew.
De tror nämligen, alltså det här är liksom en sed, eller vad man ska säga, som fanns vid den här tiden. Man trodde nämligen att blod från en avrättad kunde bota så kallad fallande sjuka. Alltså någon slags liksom epilepsi.
Okej, okay, så konstigt och så äckligt.
Så då ska man bara, så alla springer fram och försöker samla upp hans blod typ och ta med sig därifrån för att kunna ge stackars epileptiker. Som att de inte har jobbigt nog.
Alltså verkligen.
Och det här, du vet ju att varje gång jag gör ett svenska i alla fall, vad säger jag då? Någonting, någonting, sista avrättningen. Eller hur?
Ja.
Mm. Sista offentliga avrättningarna. Okay. För efter det här så blir det sån kaos typ. Ja, alla bara, de bara, det här går kan vi inte hålla med, nej, på med typ. Nej. Det är alltså så jävla mycket folk liksom. Där tar då historien om Gert och Tektor slut. En historia som blev långfilmen Drömmen om Amerika, där Hans Klinga och Janne Löffe Karlsson spelar huvudrollerna. Janne Löffe Karlsson pratade i Stjärnorna på slottet om hur han fortfarande hemsöks av Tektors ande.
Aha. Han tyckte han gjorde så dålig skådisinsats.
Alltså att han bara typ, han säger, jag har hört ett klipp från det här, och att det verkligen är så här att han bara, jag vill typ inte ens prata om det.
Nej,
alltså, det är så, för han är ju så jävla rädd när han blir avrättad liksom. Och att hela,
jag fattar.
Han verkar inte må bra i döden enligt Janne Löf Karlsson kan man säga. Okay. Vid mordplatsen utanför Malmköping satte man redan under 1890-talet upp en minnessten för ingenjör Uppmärk, mördad av Gert Tektor 1874. Men det dröjde förstås då, eftersom det var en skillnad i samhällsstatus, fram till 2001 innan något minne av John August Larsson fanns på platsen, då Malmköpingsortens hembygdsförening reste ett kors för honom vid vägkanten.
Fint.
Jag har läst Avrättningarna som chockade Sverige på Svensk öden och äventyr av Johan G. Rystad. Texten Sann skildring av mördarna Gert och Tektors levnad, äventyr och sista stunder. En text skriven som, alltså, när det hände då, och återpublicerad på Stockholmskällan. På Mitt Visby, där finns det tyvärr ingen byline, på en otrolig sida som heter hhogman.se. Han som har den heter Hans Högman. Mm-hmm. Han gjorde en riktig djupdykning i det här fallet kan man säga. Och så förstås har jag läst ett helt gäng olika sidor på Wikipedia.
Wow, tack Karin. Det var väldigt spännande.
Du, tack själv. Det var det vi hade bjuda på den här veckan.
Och tack till alla er som har lyssnat. Vi hoppas att vi träffar många av er under turnén
under vår turné.
Som inleds i Norrköping på fredag. Biljetter finns att köpa, ett fåtal biljetter kanske finns att köpa till Norrköping på pulpo.se/mord mot mord. Det finns platser kvar i Uppsala och Örebro, vet vi.
Och i Malmö.
Några stycken.
Exakt.
Så att, kom och träffa oss.
Och så skräckquiz
och
nästa
skräckquiz.
Vecka.
Exakt.
Kul.
Okej. Vi ses.
Hejdå!
Hejdå!
Podplay, en del av Power Media.